Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. När jag spelar in det här avsnittet har krig just utbrutit i Europa. Vi som är historieintresserade kan se likheter med det som hände 1939 och som ledde till andra världskriget. Hur förtvivlad blir man inte av att en eller möjligtvis en handfull personers maktbegär om och om igen kan få dessa gigantiska proportioner? Jag hoppas att världens övriga ledare kan hitta fredliga vägar att stoppa det som sker. Vi lever just nu i en tid som jag tror att historiker kommer beskriva som mörk. Först pandemin och nu detta. Men det finns hopp. På sociala medier fylls inläggen av medmänsklighet och gulblå flaggor. Insamlingarna till Ukraina drar in stora pengar från människor som vill hjälpa till. Världens medborgare, däribland många ryssar, vill gott, vill fred. Och det känns ändå hoppfullt. Dagens avsnitt är ett relativt känt fall från 60-talets Stockholm. Det skrevs mycket om dessa mord och gav vanliga Svenssons en kuslig inblick på samhällets bakgård. Källorna spretar lite så jag har försökt att samla dem till en rimlig helhet. Det gäller till exempel vilka personer som var med vid vissa tillfällen samt på vilka platser folk befann sig. Inget jätteviktigt alltså. Tack till Fabian och Bitte som gav mig tipsen om träskmorden. Under 50- och 60-talen pågick ett gigantiskt rivningsprojekt i Stockholms innerstad. Mest känt är rivningen av de gamla Klarakvarteren. En rivning som av många än idag kritiseras. Gamla vackra hus ersattes av moderna betongkolosser. Men det var inte bara gamla Klara som revs. Det var stora delar av Norrmalm som under några årtionden fick ett helt nytt utseende. År 1966 började Klarakvarteren bli klara. Hötorgsskraporna hade blivit en van siluett för stockholmarna och nu planerades det för nästa stora infrastrukturprojekt, Sergels torg med hela stans kulturhus. Under 60-talets omdanande och nytänkande år hade även något mer skett med stadsbilden. Narkotikamissbrukare blev en allt vanligare del i folkvimlet, något som bara ett tiotal år tidigare varit mycket ovanligt. Orsaken till detta nya fenomen var inte en, utan flera. De narkotiska preparat som tidigare förskrivits ganska lättvindigt som medicin blev under efterkrigstiden ett efter ett förbjudna och därmed olagliga att inneha. Detta ledde till det önskade resultatet att många slutade med drogen. Men en del inledde istället ett kriminellt leverne för att kunna få tag i narkotikan. Det man brukar kalla den första generationens tonåringar kom under 60-talet. Det vill säga ungdomar som gjorde uppror mot den torra föräldragenerationen. De som ville bestämma själva, kanske resa, plugga eller flytta till ett kollektiv. Tidigare generationer hade inte kunnat kosta på sig den livsstilen. De hade gått ut i arbete och haft betydligt färre val vad det gällde studier och arbete. För en del av 60-talets ungdomar, ganska många faktiskt, spårade friheten ur i missbruk. I Stockholm, som alltid haft sin beskärda del av misär, innebar narkotikans ökning i många fall ett tyngre lidande. De som förr supit injicerade nu istället narkotika, eller så rökte de den. Den sprit som kunnat köpas lagligt byttes ut mot preparat som automatiskt innebar att brukaren måste begå kriminella handlingar för att komma åt dem. Priserna var dessutom betydligt högre på knark än på en flaska renat, vilket i sig ökade på risken för att brukaren skulle begå brott för att ha råd. Dessa människor som verkligen hade hamnat på samhällets botten var ofta bostadslösa. För de tyngsta missbrukarna var detta dock ganska oväsentligt så länge de hade tak över huvudet för att lugnt inta nästa sil. Det föll sig ganska naturligt att många av dessa stackare hamnade på rivningskontrakt i dragiga lägenheter som inte fått någon som helst omsorg av hyresvärden. Och de som hade det ännu sämre ställt tog sig helt enkelt in och bodde olagligt i de lägenheter som stängts av eftersom de ansågs osanitära. Hösten 1966 var det ett område i Stockholm kallat Träsket som var tillhåll för människor på samhällets skuggsida. Området låg ungefär mellan Hötorget och Humlegården, bara ett stenkast från de nysanerade Klara kvarteren. I Träsket bodde en hel del prostituerade, missbrukare, tjuvar och andra mer eller mindre kriminella individer. I oktober började det gå ett rykte bland invånarna i Träsket att flera personer mördats i området och sedan sänkts i vattnet i Stockholms innerstad. Varför och vilka offren skulle ha varit var inte helt tydligt då det skvallrades om saken. Borde man kanske gå till polisen? Ja, att polisen skulle få reda på ryktet var inte självklart. De som befolkade Träsket ogillade per definition polisen och hade ingen anledning att dra in snuten i saken. Men samtidigt var det obehagligt. Vem kunde i så fall vara mördaren och vilka var offren? Och om nu ryktena var sanna, tänk om han själv stod näst på tur. Till sist fick en orolig man nog. Den 24 oktober gick han mycket berusad in på närmsta polisstation och sa att tre personer mördats och att åtminstone en av dem kastats ner vid en kajplats i Nybroviken. Han sluddrade osammanhängande fram sin redogörelse, men den vakthavande polismannen skrev ner det han sa. Informationen lämnades sedan över till mordkommissionen som tog det hela med en nypa salt. Mannen som kommit med uppgifterna hade ju varit full och det var ofta bråk och ryktespridning på gång i Träsket. Men eftersom utredarna kände igen ett av namnen i berättelsen, Astrid Jennestad, beslutade de sig för att besöka henne. Astrid var en välkänd prostituerad i den undre världen. Hon bodde ihop med en man vid namn Åke Björkman i en etta på första våningen i en av rivningskåkarna på Brunnsgatan mitt i Träsket. Åke titulerade sig själv som svetsare, men sanningen var snarare att han söp ständigt och någon gång då och då gjorde ett påhugg som svetsare. Att Astrid bodde hos honom var en bra försörjning. Hon arbetade så att säga mer regelbundet på än vad Åke själv gjorde. Den 27 oktober knackade tre kriminalare på Åkes och Astrids dörr. De ville höra Astrid upplysningsvis för att se om hon visste vad fyllot på polisstationen talat om. Dörren var låst och efter en del knackande och prat genom dörren så öppnade en skräckslagen och berusad Astrid. Åke var inte hemma då poliserna klev in i den slitna ettan med fönster mot gården. Väl inne i lägenheten såg poliserna direkt spår efter våld. Det fanns fläckar som påminde om blod, både på golvet och väggarna. Och i ett handfat låg blodiga kläder. Plötsligt ändrades den tidigare vaga misstanken om att mord verkligen begåtts i Träsket till ett ganska troligt scenario. I vilket fall som helst hade Astrid Jennestad, 38 år, definitivt något att förklara för polisen. Men Astrid förnekade all kännedom om hur blodet hamnat i lägenheten där hon bodde. Samtidigt betedde hon sig underligt. Hon flackade med blicken och var uppenbart mycket rädd. Poliserna tog då beslutet att ta med henne in till polishuset för att låta henne sova ruset av sig så att de kunde genomföra ett ordentligt förhör. Kanske låg det verkligen någonting i det anmälaren påstått. Då Astrid några timmar senare satt där i förhörstolen började hon att gråta. Hon berättade att hon var livrädd eftersom hon trodde att hon själv stod näst i kö på mördarens lista. Och så kom en berättelse, så hemsk att poliserna knappt kunde tro att detta skett i deras lilla stad. Under en 10-dagars period hade Astrid blivit vittne till 2 av 3 mord som utförts av hennes vän Hans Marmbo, även känd som Tuppen. Han hade under de sista veckorna blivit som galen och slagit ihjäl 2 män och 1 kvinna. Alla offren var dumpade från kajkanterna inne i Stockholm. Astrid hade själv varit med vid några av tillfällena. Poliserna var chockade och skeptiska. Kunde man lita på en prostituerad kvinna som levde sitt liv i ett konstant berusningstillstånd? Innan de drog igång något spaningsarbete alls bestämde de sig därför för att skicka dykare till någon av kajerna som Astrid talat om. Kunde hon specificera var dumpningarna skett? Men Astrid skakade på huvudet. Hon hade ju varit full, rädd och chockad. Hon mindes ingenting mer än att kropparna slängts i det kalla vattnet. Eller, vänta, kanske hade det stått 24 på en skylt i närheten av kanten där de dumpat det senaste offret. En av poliserna påminde sig om att det fanns en plats vid Nybroviken där en skylt märkte ut kajplats 24. Det kunde väl vara värt ett försök med dykare innan man vände upp och ner på kvarteret Träsket. Mycket riktigt, en dykare fick gå ner vid kajplats 24 och där återfanns liket efter en kvinna vid namn Siv. Den kvinna som Astrid angett som det sista av offren. Hon var svårt misshandlad och dödsorsaken fastställdes senare till kraftigt våld mot nacke och rygg. Nu blev det fart i polishuset. Ett flertal poliser började tråla i den undre världen för att få fram de personer som Astrid Jennestad nämnt namnen på. Hans Tuppen Marmbo var en av dem som plockades in. Han var samarbetsvillig men sa att han hade inget med mordet att göra. Astrid pressades hårdare och nu började hon att berätta. Det hade börjat med att en i gänget, Per-Erik Perra Halsén, hade försvunnit. Efter några dagar hade Hans Marmbo och Åke kört henne till en kajkant och sagt att där nere ligger Perra, honom ser du inte mer. Astrid hade inte vetat riktigt vad hon skulle tro. Männen bråkade faktiskt titt som tätt och Perra var ju verkligen som uppslukad av jorden, men död. Det skulle senare visa sig för polisen att upprinnelsen till mordet på Perra och de efterföljande morden var ett misslyckat inbrott. Fredagen den 7 oktober hade den frånskilde tvåbarnsfadern Hans Tuppen Marmbo avslutat en arbetsvecka som byggnadsarbetare på bygget av det nya tv-huset ute på Gärdet. Efter den senaste voltan hoppade han in på byggen där det behövdes och just nu fanns det gott om jobb i det expansiva Stockholm. Då han slagit upp sin kvällsgrogg knackade på dörren och utanför stod Per Halsén och Hasse Kofot Björkman som var Astrids rumskompis Åkes bror. De 3 männen söp ihop samtidigt som de båda gästerna berättade om en vattentät plan de tänkt ut. Männen hade fått reda på att restaurang Söderport hade ett kassaskåp av äldre modell. Det skulle bli en lätt match för Marmbo att ta sig in i det. Han var nämligen duktig på kassaskåp. Kumpanerna skulle fixa resten om han bara fick upp skåpet. Men Hans Tuppen Marmbo var något tveksam. Inte för att han hade moraliska betänkligheter, utan för att han var villkorligt frigiven och inte ville riskera att åka in igen om inte bytet var tillräckligt stort. Men han lät sig övertalas och den natten gjorde de tillsammans stöten mot Söderport. En stöt som visade sig bli allt annat än en lätt match. Restaurangen hade nämligen bytt ut kassaskåpet mot en ny modell som var omöjlig för de 3 kumpanerna att forcera. Vinsten av stöten blev därför endast sprit, om än i stora mängder. Marmbo var fly förbannad. Han riskerade att åka in igen på grund av några flaskor sprit. Han anklagade ilsket sina vänner för att ha försatt honom i denna svåra situation på grund av dåliga efterforskningar. Vännerna skildes åt, men redan nästkommande kväll var det fest i Hjorthagen och då spriten tog slut satte sig Åke, Perra och Hans Tuppen Marmbo i bilen för att hämta den stulna spriten från restaurang Söderport. Marmbo var redan irriterad på Perra. Åke hade nämligen berättat för honom att Perra slagit Astrid och Marmbo hade mycket riktigt sett märken på henne. Sånt gillade han inte. Dessutom skröt Perra under bilfärden om hur fint han ordnat det för gänget som nu hade så mycket sprit att festa på. Marmbo blev allt mer förbannad. Hur kunde Perra skryta om bytet? Hela stöten var ju ett enda stort fiasko. Under bilfärden utbröt därför ett bråk mellan Marmbo och Perra Halsén. Plötsligt svängde den ilske Marmbo av vägen och parkerade på första bästa ställe. Det råkade vara Riddarholmskajen. De två ovännerna dråsade ur bilen och fortsatte sin argumentation som snart gick över i handgripligheter. Halsén var känd som en riktig flåbuse, men plötsligt lyckades Marmbo få in en vänsterkrok som gjorde att den forna kamraten stöp bakåt och föll rakt ner i vattnet. Långsamt såg Hans Tuppen Marmbo hur Perra Halsén sjönk och försvann i det mörka vattnet. Åke som satt kvar i bilen hävdade senare att han inte sett vad som hänt där på kajen. Men efter en stund kom Marmbo ensam tillbaks till bilen och av Perra såg han inte ett spår. Han fann det bäst att just då inte fråga. Troligen hade Marmbo aldrig menat att döda sin meningsmotståndare, bara att sätta honom på plats. Men nu var det som det var med saken och de båda männen åkte ifrån Riddarholmen. Utan att de riktigt hunnit förstå vilken snabb vändning som historien tagit. Några dagar senare fick den psykiskt ganska nedgångne Hans Marmbo höra att vännen Hasse Kofot Björkman hamnat på sjukhus. Det visade sig att han fått gulsot och skulle bli liggande i sjukhusbädden några dagar. Hans Marmbo gick dit med en blomsterkvast för att kolla upp läget med sin vän. Ofta var det ju just den här typen av gester som var så signifikanta för honom. Omtanke och engagemang i sina vänner. Kofot Björkman bad Marmbo om en liten tjänst. Skulle han kunna tänka sig att gå och se till Astrid Jennestad? Enligt någon källa var Hans Kofot Björkman tillsammans med Astrid som ju bodde med hans bror. Andra källor nämner inte detta. Klart kan nog ändå antas vara att detta var ett rörigt vänskapsgäng med förgreningar både hit och dit. Jo då, det var självklart att Hasse Marmbo tittade till Astrid. Han var ju själv vän med henne och ville att hon skulle ha det bra. Bodde man i träsket var det inte fel med vänner som kom och tittade till en, speciellt om man var kvinna. Den 15 oktober gick Hans Marmbo för att besöka Astrid i hennes hem på Brunnsgatan. Där fanns då redan en annan man på plats. Han hette Nils Stenbäck och hade följt med Astrid till hennes bostad för att köpa sex. Stämningen blev något spänd men Marmbo stannade kvar. Han var ju där för att se till Astrid. Torsken Stenbäck kan säkert ha blivit irriterad av att en främmande kar kom på besök då han köpte sig tid med Astrid. Marmbo konverserade men upplevde Stenbäck som otrevlig och dryg. Han skröt om sina tjänsteresor och sitt arbete och då Marmbo kontrade med att han byggde det nya tv-huset tycks Stenbäck ha blivit provocerad. Du, din jävla hallig, for du ur honom. Hans Marmbo hade ogillat mannen sedan han kom in i lägenheten, men vid de orden rann sinnet över. Hans Marmbo slet upp en kniv och högg Stenbäck i ryggen vid upprepade tillfällen. Hans agerande var en plötslig explosion som försvann lika fort som den kommit. Enligt Astrid uppträdde Marmbo sedan återigen lugnt och samlat. Han förklarade att de måste få undan kroppen från lägenheten och gick hem för att hämta sin rumskamrat som hjälp. Astrid stod chockad kvar. Nu tvivlade hon inte längre på att det där med Perras död var sant. När Marmbo kom tillbaka med sin vän hjälpte hon till så gott hon kunde, livrädd som hon var. Männen baxade in kroppen i en stulen bil och det var ganska tydligt att även Marmbos rumskompis agerade under ett outtalat hot. Ingen vågade ifrågasätta Hans Malmbo när han var på det här humöret. Astrid och de båda männen satte sig sedan i bilen och så styrde Malmbo återigen kosan mot Riddarholmskajen. Utan större åthävor dumpades så även Stenbäcks lik i vattnet. Astrid var i chock. Hon visste att Malmbo och många karar med honom kunde bli våldsamma och hamna i slagsmål i tid och otid. Men det här? Hon var ett vittne. Tänk om Malmbo bestämde sig för att göra sig av med henne. På det gamla vanliga sättet, med alkohol, dämpade hon sin ångest. 3 dagar senare hade Astrid sin väninna och kollega i prostitution, Siv Gryting, på besök. Siv var syster till Åke och Hans Kofot Björkman och tittade in då och då. Tyvärr var hon en av de unga kvinnor som övergått från att använda alkohol som berusningsmedel till betydligt tyngre preparat. Det var också därför hon den här dagen tittat in till Astrid. Hon hade kommit över Preludin, ett centralstimulerande bantningsmedel som redan 1966 var förbjudet i Sverige. Detta skulle hon nu injicera och då ville hon befinna sig på en lugn plats. Hon slog sig ner och började förbereda sin spruta. I samma stund dök Hans Malmbo upp utanför dörren. Han knackade på och ville komma in. Astrid öppnade motvilligt. Hon var ju inte längre säker på vad hon hade honom. Men Malmbos humör verkade gott och snart slappnade hon av. De såg Siv sjunka ihop av vällust borta i en fåtölj samtidigt som de småpratade med varandra. Men så plötsligt for Siv upp ur fåtöljen som skjuten ur en kanon. Hon började skrika och gapa på Astrid som fick utstå det ena okvädesordet efter det andra. Hans Malmbo och Astrid stod sedan handfallna och såg på hur Siv rusade runt i lägenheten och rev runt i Astrids lådor och skåp. Siv hade fått en total snedtändning och hon tycktes helt ostoppbar. Efter att först ha försökt tala lugnt med henne började Malmbo ryta och skrika åt henne att hålla käft. Men Siv gav svar på tal. I nästan en timme höll hon på och det var Astrid som fick de värsta verbala smockorna. Till sist stormade en vansinnig Hans Malmbo ut i köket och slet åt sig en rörtång ur skåpet under vasken. Han gick tillbaka till den skrikande kvinnan och så slog han henne 2 gånger över vänstra delen av bakhuvudet med verktyget. Hon föll omedelbart ihop på golvet. Förfärad stod Astrid bredvid och såg hur ännu en person blev mördad i hennes lägenhet på mindre än en vecka. Malmbo gick resolut och öppnade köksfönstret. Sedan baxade han ut den lilla, men av medvetslöshet, tunga kvinnokroppen genom fönsteröppningen. Med en dov duns landade Siv Grytings kropp på innergårdens stenbeläggning. Det skulle senare visa sig att Siv dog av skadorna från fallet, inte av slagen från rörtången. Även den här gången lastades liket in i en bil och kördes till vattnet. Astrid följde med som lyfthjälp, beordrad av Malmbo. Den här gången körde han till kajplats 24 vid Nybroviken för att dumpa sitt offer. Astrid, som såg allt genom chockens dimma, mindes inget mer än nummer 24 som stod målat på skylten vid kajen. Efter att ha sett väninnans kropp försvinna ner i vattnet så kördes hon hem av sin vän, trippelmördaren. Hon gick in i sin lilla lägenhet och låste noga efter sig. Men hon orkade inte städa undan allt det blod som de båda brotten fört med sig. Istället hällde hon upp ett stort glas sprit och försökte glömma bort det hon varit med om. Och så några dagar senare knackade poliserna på dörren och Astrid togs in till förhör. Efter att ha hittat Sivs lik genomsöktes träsket efter folk som visste mer eller som misstänktes för medhjälp till mord. Samtidigt fortsatte dykarna arbetet med att hitta de 2 andra offren som Astrid berättat om. I november återfanns så kropparna efter de 2 mördade männen. Nils-Erik Stenbäcks kropp återfanns av dykare vid Riddarholmskajen där den hade kilats fast under vattenytan. Per Halséns lik upptäcktes av en taxichaufför som stod och väntade på sin kund vid kanslihuskajen. Hans kropp hade flutit en bra bit innan den hittades. Vid det laget satt Hans Tuppen Malmbo redan häktad. Men det tog tid innan han erkände. Strax innan jul 1966 kom dock bekännelsen. På frågan om varför han mördade de tre människorna så förklarade han det med kortslutning. Han hade mått psykiskt dåligt ett bra tag. Han hade sökt hjälp men inte hittat något som hjälpte honom och han hade druckit allt mer alkohol för att lindra ångesten. Säkert hade det lett till den instabilitet han haft och Perra börjat tjafsa med honom. Sen hade han mått så dåligt över mordet på Perra att han var ännu mer lättretlig då de andra två offren uppträdde provocerande. Hans Tupper Marmbo dömdes till livstidsfängelse. Under strafftiden skötte han sig bra och ägnade tiden åt att måla tavlor. Hur han levde efter sin frigivning är höljt i dunkel, men han gifte sig och dog först 2004 i en ålder av 75 år. I en intervju några år efter domen fick han frågan om mordet kunde ha handlat om att försvara Astrid. Reporten pekade på att alla offren hade behandlat henne illa. Perra hade slagit henne. Stenbeck hade köpt hennes tjänster och Siv hade skällt på henne. Hade Marmbo kanske helt enkelt varit kär i Astrid? Jo, sa Marmbo, så kunde det nog ha varit. Morden, som i folkmun kallades träskmorden, gav uppsåt till det uttryck som lever kvar än idag. Att om man bråkar med fel personer så kan man få ståplats i Nybroviken. I själva verket så var det ju bara Siv som sänktes i just Nybroviken. Källorna varierar, men något av offren hade också återfunnits stående på botten, inkilad med fötterna mellan skrot som låg där. Detta mytiska begrepp har sedan odlats i populärkulturen, inte minst Jönssonligan där Sickan gjuts in i ett betongblock för att sänkas i just Nybroviken. Ordspråket lever kvar än idag, men offren, de miserabla människorna bakom det, är sedan länge bortglömda.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, det var träskmorden 1966. Vilken resa in i ren misär det var att skriva det här avsnittet. Och då det gäller medborgarna på samhällets baksida så har det vid en första anblick inte hänt så mycket på de mer än 50 år som gått. Än idag lever missbrukande människor på gatan utan tak över huvudet. Än idag är det enda som betyder något för den beroende att få i sig nästa sil. Kvinnor prostituerar sig för att få ihop pengar till knark åt både sig själva och pojkvännen. Männen begår brott för att kunna köpa mer av det dödsbringande men också ångestdämpande guldet. Men för den som har kraft att ta sig loss finns det mer hjälp att få idag. Psykiatri och socialtjänst är bättre rustade för att kunna bistå den som vill komma ur sitt missbruk. Inte minst har LARO-programmet förändrat många människors liv. LARO står för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende. Det innebär kort att en person som under minst ett år missbrukat opiater, som till exempel morfin eller heroin, kan få rätt mängd medicin utskrivet av läkare efter en grundlig utredning. Medicinen intas den första tiden under översyn av sjukvårdspersonal för att se att den sväljs som den ska. Tabletterna innehåller liknande ämnen som gatuknarket och stillar abstinensen. Men dosen är väl avvägd av läkare. Patienten får exakt den dos som ger bäst verkan, men inget rus. Röster har höjts för att sjukvården förser knarkarna med droger, men det vill inte jag hålla med om. Jag ser det som medicin. Den som missköter sig, till exempel genom att sälja sina tabletter eller genom att sidomissbruka, kan åka ut ur LARO-programmet. Ganska nytt är att ge mediciner i injektioner istället för tabletter, något som helt tar bort risken för att patienten säljer sin medicin på gatan. Många människor som går på LARO kan sköta både jobb och familj. De behöver inte jaga droger eller pengar till droger, och de vet att de får i sig ett kontrollerat preparat i jämn dos. Dessa personer har redan kommit till en punkt där de behöver droger för att känna sig friska. En person på LARO går alltså inte runt hög utan fungerande. Men fortfarande är det många som dukar under av droger. Några av dem träffar jag i mitt jobb. De som inte klarar att hålla sig rena trots hjälp. De har ett fruktansvärt tufft liv. Både rent fysiskt i en miljö av hemlöshet, våld och sjukdomar orsakade av droger. Men också psykiskt. Jag vill påstå att den absolut största delen av de missbrukare jag mött under åren har gått igenom en tuff uppväxt. Ofta har de diagnoser, till exempel ADHD, som ihop med en rörig hemmiljö har gjort det hopplöst att klara skolan. Jag vill inte skuldbelägga de föräldrar som har barn som hamnat i missbruk. Det finns absolut bra hem där något av barnen börjar ta droger. Men min bild av hur verkligheten ser ut är att de personer som fastnar i missbruk och som inte klarar att komma ur det oftast kommer från trasiga hem. Jag säger det för att skapa lite förståelse för dem, inte för att ge dem en anledning att fortsätta knarka. Det är människor, sköra personer som en gång var barn. Barn som var alltför sårbara för att orka med verkligheten. Och så blev de tonåringar och testade droger. Och så äntligen hittar de ett sätt att få vila, släppa de jobbiga känslorna ett litet tag, leva några timmar utan ångest. Fel, men förståeligt, tänker jag. Allt för sent märkte dessa vilsna ungdomar att drogernas värld var ännu jävligare än den verklighet de tidigare levt i. Hans-tuppen Marmbo tycker jag är en spännande person. Han beskrivs som en god kamrat, förutom då han var full. Då kunde han bli fruktansvärt obehaglig. Men i källorna så tycker jag att det skiner igenom att han i botten hade vettiga grundvärderingar. Flera gånger nämns det bland annat att han var en lojal vän och att han till exempel en gång jagade bort en våldtäktsman från en utsatt kvinna. Han ställde upp. Så hur kunde denna man plötsligt bli en seriemördare? En mördare som dessutom var bekant med två av offren. Marmbo beskriver det som att han fick kortslutning. Och den beskrivningen är nog sann, i alla fall på kort sikt. Men vägen dit tycks ha varit lång och i efterhand kan man se hur hans mående försämrades. Visst, detta var en buse. Han hade suttit inne mer än en gång och han hade alkoholproblem. Men han hade också varit gift. Han hade två barn. Jag vet ju inte hur det äktenskapet var, han kanske var alkoholiserad redan då. Men han sa själv i intervjuer att han mådde allt sämre tiden innan morden och att han därför hade druckit allt mer. Kanske hade hans liv de senare åren varit en nedåtgående spiral som snurrade allt fortare. En skilsmässa som ledde till ökat dåligt mående. Alkohol för att lindra ensamheten och vanmakten. svårt att sköta jobbet, inbrott för att få loss pengar, fängelse, billigt boende i träsket och en allt smalare vänskapskrets bestående av personer i missbruk och kriminalitet. Marmbo hade känt av att han höll på att förlora kontrollen. Han berättade att han hade försökt få hjälp, men av någon anledning så fick eller tog han inte den hjälpen. Istället valde han att lindra ångesten med alkohol. Ett slitet psyke och för mycket alkohol, eller droger för den delen, är en farlig kombination som lätt kan sluta i våld. Så när han blev övertalad att delta i ett inbrott som endast gav sprit som utdelning, ja, då kände han sig lurad. Det var inte värt priset han skulle få betala om han åkte fast. Han var villkorligt frigiven och skulle åka in direkt om han greps för inbrottet. Då han satt där i bilen med Hans Kofot Björkman och Perra som skrävlade om den stöt som Marmbo själv ansåg helt misslyckad. Ja, då slog det slint. Kanske påverkade det också att Perra hade slagit Astrid, som ju Marmbo tyckte mycket om. De båda kombatanterna steg ur bilen och utdelade några slag, vilket resulterade i att Perra föll i vattnet. Inget konstigt egentligen. Sånt har hänt många gånger förr. Det som avviker är att Marmbo och Hasse Björkman sedan bara drog därifrån, utan att försöka rädda mannen i vattnet. Var Marmbo för arg för att besinna sig och var Björkman för rädd för att fråga Marmbo vad som hänt? Eller var knuffen i vattnet en medveten handling från Marmbos sida? Kanske var det därför han stannade vid just kajen från första början? Det kommer vi aldrig få veta. Hans Marmbo själv menade att det första mordet, eller dråpet, var ett misstag. Han berättade senare att han efter kamratens död var så orolig och skärrad att han höll på att bryta ihop. Han hade passerat gränsen som väldigt få kliver över. Han hade dödat en annan människa. Nersupen och nedbruten tillät han sig att explodera två gånger till. Både torsken Stenbäck och den påtända Siv Gryting provocerade honom över gränsen. Båda två utan att ha en aning om att de lekte med elden, något som ledde till deras död. Jag tänker att dessa mord nog inte hade behövt ske om Hans Tuppe Marmbo hade fått hjälp av psykiatrin. Inte heller hade det hänt om han hållit sig borta från alkohol och droger, som ju ökar risken för våld. Men de flesta som mår psykiskt dåligt eller som dricker för mycket tar inte livet av tre människor i ren ilska. Det får vi inte glömma. Det obehagliga är att man aldrig kan veta vem som kan gå över gränsen och plötsligt ta en medmänniskas liv. De mördade personerna i berättelsen hade alla sina dåliga sidor. Men inte förtjänade de att dö. Jag vet inte hur det var på 60-talet, men idag så får ett mord av det här slaget inte ens en rubrik. Tre mord med samma gärningsman, jo, då kan det vara värt att skriva om. Men mord på prostituerade, missbrukare, småtjuvar, nej, det väcker inte någon empati hos läsaren. Det är sorgligt, för det är inte bara i döden dessa människor marginaliseras, utan också i livet. Och bristen på medmänsklighet, på rätt vård och på rätt stöd gör att många av de här människorna faktiskt bara vill gå ut när det är mörkt. Eller vägra åka buss, tunnelbana och tåg för att de tror att det syns på utsidan vilka de är. En del av dem är förvisso obehagliga, men de allra flesta bara vanliga. Så har du en granne eller medresenär som ser ut att vara en Astrid, Perra eller Siv. Kosta på dem ett leende. Det värmer mer än du tror. Och källorna anger jag i avsnittsinformationen. Du hittar mig på Instagram, historiska brott eller historiskabrott@outlook.com. Musiken är skriven av Chris Killick. Tack för att du har lyssnat. Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime.
Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.